fostrådet Rune Sundqvist, de har boet her hele deres liv i Rovaniemi. Hvor gammel er byen?
Ja, byen er nu temmelig gammel. Jeg har boet her i Rovaniemi siden år 1921. Men at vad jag vet från gamla historien så byn är nog många hundra år gammal, men att den har varit naturligtvis ganska liten i början, men på ett viktigt ställe när den är här där Kemielven och Ounas älven förenar sig. Så att det här har varit ett sådant geografiskt ställe med stora Kemielven som har varit möjlig att de har hämtat matförråd och så bortåt staka upp efter älven från Kemiel i där kusttrakterna.
Kan en staka eller ro uppe till älva väldigt långt härifrån?
Ja, det var svårt att ro, nämligen det är mycket stridiga forsar här och strömmen är mycket stridig, så att genom att ro så går det inte, utan man måste staka den tiden. Och de staka, varje båt kunde ha sådär 300-400 kilo matförråd och allt annat som de staka hit upp.
Men det är ju en gammal handelsplats. Rovaniemi, ikke?
Ja, det er det. Det er nok en mycket gammel plads.
Men handel, det finder man ikke her i byen mere. Jeg tænker på den handel, der før i tiden var med samer, de finske samer, der kom her til byen. Den finder man vel ikke mere?
Nej, det er nemlig kan hende over 100 år, når det var samer her i de her trakterne. Men att man märker på alla ställen, till exempel berg och större landskap och så bortåt, så de här lapska eller semska namn alltid nu. Så att semska samekulturen här har varit tämligen gammal. Och det har funnits mycket lappar i det, som vi säger lappar på finska eller samer. Det har funnits i de här trakterna. Men att nu för tiden så finns det inte annat än att sådana samen namn på släkten, till exempel Nampokka, Vasara och så bortåt, så de påvisar allt om den där gamla samebebyggelsen här.
Det var evakueringschef då krigsöjeläggningarna kom över Rovaniemi. Kulles upplevde du den tiden?
Ja, jag var kommenderad som evakueringschef. Lappland var nämligen delad i det där tre olika distrikt. Och det där, när evakueringen började, så satte sig varje distrikt i rörelse. Och sen måste de ha evakueringschef som så att säga övervakade hela. Och jag fick det uppdraget sedan av militärmyndigheterna här i Finland.
Lade du märke till, såg du själv, var du själv vittne till Kulles, ja, byn vart bränd?
Ja, jag var, kan hända, bland de enda vittnena som såg det. För att efter evakueringen så fick jag order om att jag inte får avlägsna mig härifrån. Utan när vi väntar att ryssarna kommer hit, så att här måste vara någon som ska ta emot de där ryssarna. Och det var ju inte så vidare trevligt. Så att sista dagarna tyskarna var sedan här, så skulle de komma och fängsla mig. Jag hade nämligen tre andra kamrater med mig, så att vi var ett gäng på fyra karar. Och de skulle komma och fängsla mig, men att det var en tysk jägmästare, en kollega således, som var adjutant hos en general, och han skickade mitt på natten bud dit hem till mig där jag bodde på landet, att nu kommer de, att pass på. Och då flydde vi till skogarna. Vi hade lite anade här, så att vi hade förberett och hade en liten hydda där i ödemarken. Och dit flydde vi sedan, och fast de kom sedan med polishundar och försökte förfölja oss, så att i all lycka, när det var i början på oktober, så var marken så fuktig att inte polishundarna fick reda på våra spår. Så att vi kom dit i hyddan sedan, och därifrån började vi sedan att göra sådana strapatser hit på sådana ställen. Därifrån man kunde se hur Rovaniemi förödelsen gick, hur det gick fram här. Bland annat där på Ounasvaara, därifrån var en bra utsikt, i synnerhet när vi hade sedan, utan att tala om gevär för att försvara oss, så hade vi ganska fina kikare, så att vi kunde följa noga med.
Hvordan gikk det for seg? Var det underminering, eller var det bombing, eller artilleri?
Alt var underminerat. De hadde granater og minor og trotyl, og til eksempel den her store broen over Kemielven, så den sprengdes. De, redan i förtid så grev de sådana stora hål i de där stenkisterna dit de satt trotyl. Så att sedan när tiden för den här bron kom så flög den upp i sådana tre olika rater. Det var förfärligt högt som det flög, och om det inte skulle ha hjälpt att det skulle ha varit ens hembygd, som var ju den där uppsynen tämligen högtidlig och märklig.
Det var väl många dramatiska scener då folk skulle evakueras från denna byn?
Det är säkert, när de måste med ens lämna sitt hus och hem. Och lapparna till exempel därifrån uppifrån måste lämna sina renar i skogen, men att hundarna tog de med sig. Men att när de kom över till Sverige så där var karantänbestämningar, så att de inte fick ta sedan hundarna över. Så att det blev många sådana svåra situationer, för att lapparna älskar ju mera nästan sina hundar än sina fruar.
Hur många var det som måste evakueras här ifrån Rovaniemi?
Från Rovaniemi, från själva Köpingen som det den tiden var, så evakuerades alla. Det var 8000 till Sverige, Norrbotten, till Norrbottens län. Men att hela evakueringen här i Lappland gällde, Lapplands invånare antal var ungefär den tiden så där 160 000 människor. Så att största delen av dem evakuerades antingen till Sverige eller sedan till Österbotten.
Hvornår kom de så tillbaka till byn här igen?
Ja, de kom sedan när allt var ödelagt. Det fanns ju ingenting. Kan hända det blev kvar här i Rovaniemi något tre eller fyra hus eller något i den stilen. Så att de kunde, det här skedde ju evakueringen 1944 i oktober. Och sedan blev det snöslagg och för kolossalt svåra naturförhållanden. Så att myndigheterna kunde inte ge tillstånd åt dem att komma tillbaka. Men att det var ju en del skogskarar och samer och så bortåt som var vana att leva i skogen. Så de kom utan vidare lov hit, så att de första började återkomma sedan så där, inte officiellt, men på ett annat sätt så började jag komma tillbaka redan i slutet på november.
Och så begynte väl uppbyggningen av den nya by?
Ja, den började sedan med en tämligen stor fart. Stora svårigheter var ju när alla järnvägsbroar var sprängda. Delvis även, och alla trummor och alla de där landsvägsbroar var sprängda. Så att det var kolossalt svårt att skaffa hit förnödenheter, byggnadsmaterial och framförallt mat. Så att där uppstod stora svårigheter. Men småningom så fick allt, men så fick de så där provisoriskt färdigt, och då började uppbyggelsen med en kolossal kraftig fart.
Men det har ju lavet en ganska bestämd byplanläggning här för Rovaniemi. Vem har varit arkitekt på byns uppförelse?
Ja, för hela den här Köpingens så var ju arkitekt Alvar Aalto som ritade upp den här stadsplanen. Men att sedan de som byggde, så de måste naturligtvis få stora hjälpbidrag av staten att kunna bygga, och då laga staten som den här standardritningar på hus som fick sedan hjälp av staten. Men att sen var det ju privata också som fick bygga hur de själv ville, men att det var ändå en viss begränsning för den skull, när det var så ont om byggnadsmaterial. Så att man inte fick slösa, så att det liksom utimiterades åt alla, att alla hade möjligheter.
De evakuerade 8000 människor härifrån från byn. Hur många bor där nu i dag?
Hur var det?
De evakuerade 8000 människor härifrån byn. Hur många bor här nu i dag?
Ja, hur många är det?
bor idag.
Hur många det är idag?
Ja, det finns ju, det har ju vuxit kolossalt och det har blivit stad hela Rovaniemi, så att för tillfället så borde här finnas så där ungefär 25 000 stadigvarande invånare. Och när det var 8 000 före evakueringen, så det har ju gått tredubbelt upp hela den här invånareantalet här.
Nu är det slik att Rovaniemi är en flott by att se till med breda gator och vackra fina hus. Men så vitt jag vet så är det lite industri här. Vad lever folk av här i Rovaniemi?
Ja, här är ju tämligen lite industri. Det enda industri som finns här så är mejeri och knivfabrik. Folk lever här. Här finns stora sådana centralaffärer. Och sedan stora trävarubolag har sina centralkontor här. Så att det här är ett sådant centralt ställe som skaffar åt Lappland mat, förnödenheter, arbete och så bortåt. Så att fast vi inte har egen industri, så det där går ju den här byn framåt med väldigt fart. Det kan vara så där 1000 och 2000 invånare årligen som det växer med. Så att det är framförallt att se Rovaniemi som ett centralt ställe som på sätt och vis sköter om hela Lappland.
Sen kan kanske säga det slika att Rovaniemi inte själv utför så mycket manuellt arbete eller lagar så många produkt, men det ser ett andra i sving, administrerar det hela. Vad slags arbete är det särskilt Rovaniemi dirigerar, så att säga?
Ja, här dirigeras ju framförallt de här stora skogsarbetena. Det är en väldigt stor sak, för att den här stora Kemi-älven, den, efter den flottas kolossalt stora mängder. Vi har till och med gått så långt så att det har nu visat sig att vi har avverkat för mycket, så att man måste börja lite och spara på de där skogarna. För att tillväxten hinner inte mera till. Så att just den här skogsindustrin, så att säga, det har givit sin färg helt och hållet åt Lappland. Och sedan efter det har kommit de här kraftverkena som de håller som bäst på att bygga.
Men det kraftverka hindrar inte dig flöjting i Kemi-älva?
No, man kan inte säga att det inte hindrar, men att det går ändå med samarbete. Visst, det är när man en sån här stor fåra täpper till, så nu är det klart att det alltid lite på något sätt hindrar, men att tekniken går ju fram på bägge håll, så att man kan betrakta att det ändå går.
Vad gör kraftverka för att lätta Vad gör kraftverka för att lätta flöjtingar?
De bygger framförallt sådana flottningsrännor, så att man kommer igenom de där dammarna. Och sedan måste ju stockarna eller trävarorna ha, när de kommer här i älven, så måste ju ha ledbommar och alla sådana möjliga bomkoppel och det där, allt sådant. Så att det är ett gemensamt arbete som här utförs.
Är det väldigt mycket produktiv skog här i... Är det mycket av skogen här i Lappland som kan utnyttjas i skogsindustrin?
Ja, det är nästan helt och hållet allt samma som utnyttjas. Trots bara brännveden, det huggs ju här för eget husbehov. Men allt det övriga så går ju största delen utrikes. Vi har ju stora industriella verksågar och fabriker här vid Kemiels mynne. Och sedan behövs naturligtvis en del virke till husbehov när vi bygger allt det nu.
Ni har säkert själv varit med för många tiotal år sedan och sett hur stockflottningen då gick till. Är den lik, går den till på samma sätt än
idag? Nu är det en stor skillnad. Det är, nu för tiden det är mer så där tekniken som även kommer fram i flottningen. Förr i tiden när de flottade här så var det ju med manuella krafter som det gjordes, så att när sladden, så är det slutändan av flottningen varje år, kom hit till Rovaniemi, så kunde det vara på sladden, som vi säger, så där 300-400 jassar. Och ni kan förstå, när de kom hit till den här lilla byn Rovaniemi, där det fanns bara två poliser, så att det gick ganska vilt till, så där lite karnevalstämning rådde både här och där. Och sedan hade det ju samlat sig vackra flickor som visste att, att stockjassarna kommer till Rovaniemi, så att de tog redan emot den viftande på strandet, kom hit, så att, och sen hade vi stora danslokaler här, så att poliserna också sa att nu är det bäst att vi far bort härifrån, för att, och sedan när de till dansstället hämtade det där trevliga beskedet att nu kan ni slåss så mycket ni vill, för att i finka ryms inte en enda själ mer. Finkan var också så liten att det var bara, ja, dit rymdes väl bara 8 stycken, så att när finkan var överfull så då gick Barrabar lös.
Men sådana här karnevaler finns väl inte mera, för sladden är säkert mycket mindre nu, va?
Sladden märker man knappast när det kommer. Här finns nog annars inte sådana gamla romantiska karnevaler, men att nu är det här ju ett ställe där det alltid går lite vilt till. Här finns mycket vackra flickor och mycket turister och så bortåt, så att det är en väldigt livlig stämning. Och sedan när Gud har givit oss en så härlig badstrand så, med buskar och saker, så att man kan förstå att det inte allt går efter konstens regler.
Turisterna gör väl sitt till för att Rovaniemi stad så att säga lever vidare?
Ja, turistströmmen, den är ju en kolossalt stor sak, och därför måste ju Rovaniemi sköta den där turistindustrin på så gott sätt som de möjligen lite heller kan. Och de har gjort mycket för att få turisterna kommer ju den här vägen, för att alla vägarna går ju via Rom till Italien, så alla vägar går också via Rovaniemi upp till Lappland. Så att här har gjorts ganska mycket för turismen och görs allt mer och mer.
Men nu är det många turister som kommer här till Rovaniemi för att de tror att de kan möta lapper, samer. Men den gamla samekultur, den träffar man ju slet inte här i Finland mer, väl?
Ja, turisterna när de kommer hit så tror nästan, de som kommer från Sydeuropa till exempel, så tror att de ser lappar här på gatan och björnar och allt sånt där. Men att nu har samerna dragit sig dit högt norrut, över vägledaren till Ishavet. Och där har de ju nog sina egna föreningar där de har bland annat museum och allt sånt där. Så att sameföreningen som arbetar tämligen effektivt. Så den här sameföreningen har gjort mycket till att samerna börjar känna sig att de har kulturen tillvarataget. Så de har ju egen folkhögskola där och museum och allt sånt där. Så att det är nog trevligt att se. Vi har ju så lite samer här. Det är väl bara något lite över 2000. Så att om de inte nu sköts på rätt sätt så försvinner de.
Men hela utvecklingen där sker här upp norrpå må väl också vara med till att tvinga samerna till att gå väck från den gamla kultur, alltså den gamla måde att leva på. Alltså det att de har stora renhjorde, renflocke, det försvinner väl i löpet av de kommande år?
Ja, småningom. Det finns ju inte mera sådana samer egentligen, bara ytterst få familjer som kan ha 1000 renar. Så att de har delat sig i mindre partier, och när de inte mera kan få sin leva helt och hållet på renskötseln, så måste de ju ha allt annat jobb, och då, därför kommer ju den där nya kulturen till dem, men att de måste ändå tillvarata den där gamla kulturen för att de existerar, att de inte försvinner helt och hållet. Och finska staten har nog hjälpt dem ganska mycket, men inte närmare sig vis så mycket som Norge till exempel. De sköter ju Sverige mycket bättre om sina lappar, och där finns ju mera lappar i Norge och Sverige än hos oss.
Men det finns flera olika lappstammar här i Nordfinland.
Ja, lappstammar, jo. Det finns ju lappstammar här nog och stora familjer, och sedan de där skolterna som var förr i Petsamo, så en del av dem också evakuerades ju, så att de bor nu där i Lappland där lapparna förbodde, så att vi har egentligen lappar eller samer och skolter.
Hvad er forskellen på de finske samer og så skoltlapperne?
Ja, for en skillnad, ja. Ja, de skolterna var ju under Ryssland förr i tiden, så att de har lite sådana, kan, jag skulle tro nästan att deras religion också är helt annan, och allt deras gamla seder och saker, så de har en stor skillnad när de har legat så länge under Ryssland.
Men skoltlapperne och de finska samer har inte till fälles, de har inte något med hinanden att göra.
Ja, nu har de gemensamma intressen också. Men att kan hända de gifter sig sinsemellan också i någon liten lite omfång, men att i alla fall så det där tycker samerna mera om sig själv, så att de är nu lite liksom främmande de där olika grenarna åt varandra.
Jag vill gärna komma tillbaka till skogsindustrin. En må väl kunna säga att utan skogsindustri ville Rovaniemi kanske vara en liten plats.
Ja, utan skogsindustri så skulle Rovaniemi vara en liten by.
Vad Anna, hur är det med naturrikdomar utanom skogen?
Hur var det?
Är det andra naturrikdomar än skog i Lappland?
Ja, nu har de ju börjat hitta malm här. Till exempel i Kolari, där vid finska gränsen, så hittade ju malm. Och här i Kemijärvi-trakten också så har de ju malmfyndigheter. Så att vi hoppas här småningom att det där stora bältet som kommer från Sverige, från Gällivara, Kiruna och därifrån, att det även utsträcker sig hit över gränsälven på vår sida. Men att undersökningarna inte är ditåt färdiga ännu, så att vi inte kan säga något säkert. Men att nu när vi har elektrisk kraft här och så bortåt, så är det ju högst antagligt att även malmfyndigheterna kommer mera rikligare fram, så att här malmindustrin kan börja ge bättre resultat.
Så det menar att det hade naturliga villkor för att driva också stor industri?
Ja, alldeles.
Hur långt utanför Rovaniemi måste man resa för att komma riktigt ut i vildmarken?
Ja, det är nämligen nu så att turisterna, de vandrar överallt, så att jag var här till en ödemarkssjö där det inte förr har funnits människor. Det ligger där i Sompio-trakten härifrån så där 300 kilometer. Men att när jag kom sedan till den där lilla sjön där det var en hydda, så det första jag hörde därifrån så var dansmusik. Det var turister som hade anammat hela hyddan, och de höll på där att äta kräftor. De hade burit kräftor och radioapparaten dit, och där var full show igång. Så att det där, jag skulle vilja säga att turister och apelsinskal så finns det nästan var som helst nu för tiden, och toalettpapper.
På det här sättet så försvinner ju också vilddjuren genom att människan tränger in.
Jo, men till all lycka så har vi i Ryssland stora ödemarker. Så att när ni har läst i tidningarna att det finns mycket björnar här, så det är liksom ett förråd ryska sidan, så att björnarna vandrar alltid över gränsen hit på finska sidan. Så att trots allt det här så har vi mycket björnar här. Något lite vargar, järvar och så bortåt. Och även skogsfågel ställvis kommer från ryska sidan. Så att det är liksom ett stort förvar för oss. Men här på västra sidan, där ryska gränsen ligger långt borta, så där håller det småningom att ödemarkerna förvandlas till sådana turiststationer. Våra trevliga fjäll har nu för tiden skidhissar och hotell och så bortåt. Så att man är riktigt som en gammal lappbo förargad över att se över allt de där kulturspåren. Tomma flaskor, apelsinskal, choklad, stanjolpapper och så bortåt. Det är så där att man nästan ser rött när man märker dem mitt i ödemark.
Vad nytta kan det vara i ett samarbete mellan Nordsverige, Nordfinland och Nordnorge?
Ja, vi har ju den så kallade kalottområdet. där just Norge, Nordnorge, Nordsverige och Finland, de har ju en egen förening och de arbetar tämligen effektivt sinsemellan. Bland annat genom att få turistvägar, som ni vet i Norge går ju från Finland turistvägar och allt annat också, så att det är ett mycket gott förhållande nu för tiden mellan de här länderna och deras samarbete just i turismens tecken. För att slutligen är ju turismen ändå en sak som hämtar mycket pengar hit och bönderna till exempel i ödemarkerna så hyr ut under skittiden rum och turister, så att det är nog ekonomiskt en tämligen viktig sak här i, liksom även antar jag att det är i Norge.
Är det bara på turismens område att det är stark intresse för det samarbete?
Ja, det är det.
Är det på turismens område där störst intresse för ett samarbete?
Jag skulle nästan vilja säga att turismen är väl den största kraften i det här, men att även är det ju andra intressen, fiskintressen och bergintressen och det, alla möjliga andra ekonomiska saker som gör sig där gällande.
Tror du att det kan tänkas att vi kan utnyttja råvaror i ett land och arbetskraft och kanske elektricitet i ett annat?
Ja, det är ju nog mycket möjligt. Jag skulle tro nästan att från Norge där uppe så får de elektrisk kraft eller något i den stilen. Och sedan när de bygger landsvägar så är det ju gemensamt beslutet att bägge rikerna börjar att bygga. Norge och Sverige och även Finland, så att det blir sådana stora gemensamma turistvägar ända upp till Ishavet.
Förändrar de här kraftverken på något sätt Lappland?
Ja, åtminstone landskap. De förändrar ju kolossalt när de spränger forsar och tillvaratar forsarna, så att nu är ju Kemiälven inte den ser mera lik. Att de har nog tagit så att säga tömmarna i hand för Kemiälven och kört Kemiälven nästan vartåt de vill. Men att vi väntar ju på den där atomtiden, så att kan hända den kommer sedan att ge andra resultat, så att man inte behöver gå så djärvt i och förändra och förfula våra landskap.
Hur går det med fisken?
Fiske är dåligt. Till exempel den här Kemiälven har ju varit den bäst laxförande älv som man kan tänka sig. Nu är här inte mera en enda lax. För att de byggde den där kraftverksdammen i Kemiäls mynne och skötte så dåligt om att få över fisk till Kemiälven, så att Kemiälven helt och hållet har mist all sin lax.
Kulle, så är det med lax i andra älvar i Lappland?
I Torneoälven finns det, för att där Torneoälven är inte byggd. Sedan Ioälven har de börjat bygga, så att Ioälven går antagligen samma öde till mötes som Kemiälven har gått. Och Uleåälven i Uleåborgstrakten, så den är också nästan åt förstörd.